Ja, då var vi tillbaka i rocksporten, i rockklassiker med tidernas bästa rock. Och som vanligt på lördagar en fotbollspanel den här helgen bestående av TV4s Emily Lander och Expressens Daniel Kristoffersson. Välkomna hit.
Tack.
Tack, tack.
Och jag tänkte att vi sparkar igång på en gång med att snacka om Champions League-semifinalerna som spelades i veckan. Och då kanske primärt att vi pratar om Juventus mot Real Madrid. För att Bayern München förlorade ju med 5-3 totalt mot Barcelona. Men de spelade ju bort sig redan i första matchen där det blev 3-0 till Barca. Så att primärt Juventus-Real där det blev 1-1 i onsdags. Och Marca, spanska tidningen, gick ju ut och skrev att det var ett stort fiasko för Real Madrid att de inte nådde finalen. Vad säger du om det, Emily?
Ja, alltså det ser ju svårt ut för det att vinna ligaguldet också, så att på så sätt så blir det ju det. Alltså, titlar är ju det enda som räknas i Real Madrid. Det är inte konstigt, man pratar om att Carlo Ancelotti kanske inte ska få vara kvar fast man hämtade hem La Decima förra säsongen. Det är tufft. Alltså, det är bara att titta på Gareth Bale och de här spelarna som, jag vet inte, vem har inte buats ut på Bernabeu? Och om man då inte ens tar sig till en final i Champions League, man hade gärna velat försvara den titeln. Och som sagt, i princip borta från ligatiteln, då blåser det lite snålt i Real Madrid för att kraven är så orimligt.
Det är ett superfiasko skulle jag vilja säga med tanke på där de har satsat och köpt och sådär. Jag tror Marca hade århundradets fiasko. Och en bild på en gråtande Cristiano Ronaldo. Han gråter ju alltid efter sådana här tunga förluster. Men det som är lite roligt tycker jag, det är att när vi pratar om fotboll så pratar vi alltid om att pengar styr allt och att den som har mest pengar vinner. Men det är ändå kul att se att Juventus, även fast inga fattiglappar som springer kring där, så går liksom ändå inte att jämföra med Real Madrid. Så att, är det kul att fotbollen får segra på något vis, och så ser vi fram emot rond 2 eller 3 eller 4 mot Luis Suarez, mot Patrice Evra, och Luis Suarez mot Chiellini. Så att det finns mycket gott att se fram emot i Champions League-finalen.
Ja, den matchen är ju intressant. Emily inne på Gareth Bale som vi snackade om det tidigare idag. Han blev ju utbuad i onsdags. Alltså så fort han fick bollen egentligen.
Ja, men det är inte första gången i säsongen. Han har fått otroligt mycket kritik och det har ju blivit standard nu att filma honom när han kör iväg från arenan och så skriker de det ena efter det andra efter honom. Men det är alltså, någonstans så är det så här, han gjorde en väldigt bra första säsong. Man ska ändå akklimatisera sig som engelsman i Spanien. Det har inte varit lätt om man tittar tillbaka. Vi har David Beckham som gjorde ganska bra i Madrid men inte dominerad som han gjorde i Premier League. Michael Owen, vad finns det att säga om det och så vidare. Så att det är inte helt lätt.
Men inte synd om Bale. Han kostade 1 miljard och han skrattade nog hela vägen till banken. Så det är svårt att tycka synd om honom. Och med den prislappen får man de här kraven också. Så är det bara. Jo, men det får han ta.
Fotbollspanelen snurrar vidare här i rocksporten i rockklassiker med tidernas bästa rock. Vi snackar om Champions League-semifinalerna som avgjordes här i veckan och vi är inne på Juventus mot Real Madrid som slutade 1-1 i onsdags. Det gjorde att Juventus då tog sig vidare till finalen med 3-2 totalt. Och en spelare som avgjorde där var ju den gamle Real Madrid-spelaren Alvaro Morata som satte 1-1 målet. Och han kom ju till Juventus inför förra säsongen och kostade 180 miljoner. Har jag läst mig till.
Vilket kap.
Ja, men verkligen. Alltså, om Real Madrid bara hade behållit Morata och kanske då gått till Champions League-final och vunnit den, alltså, då har man ju tjänat in de här 180 miljonerna flera gånger om.
Ja, men det är ju inte så enkelt, för att någonstans så finns det ju en hårdare konkurrens i Real Madrid. Morata har fått lite tid på sig att växa in i Juventus. Han passar väldigt bra in i den här anfallsduon med Carlos Tevez, där Morata är den lite större, den spelaren som ska trycka ner backlinjen, och så Tevez som mer kan ha en lite fri roll runt omkring. Han hade inte haft riktigt samma roll i Real Madrid. Så att han passar ju väldigt bra in i Juventus, och det är också därför han kan vara så pass bra. Och som sagt, just det här med tiden att få spela in sig i laget hade antagligen inte getts i Real Madrid, eller inte överhuvudtaget kan vi säga.
Mm. Nej, och jag trodde inte han skulle alls göra någon succé. Jag trodde att de skulle ha Llorente istället där som skulle liksom vara den som bar laget. Men det säger väl allt om hur bra han har lyckats när Llorente är på bänken. Det är han inte nöjd med.
Nej, och han gjorde ju alltså 1-1 målet då i onsdag som gjorde att Juventus tog sig till Champions League-finalen där de alltså får möta Barcelona. Och vi snackade också här i pausen nu om straffsituationen i onsdag som Jonas Eriksson då utdömde när James Rodriguez blev neddragen i straffområdet. Daniel,
tveksam. Jag tycker att den är billig, för ja. Alltså, ja, det är en Champions League-semifinal och sådär, så jag tycker man kanske har lite högre krav. Men samtidigt är det lite krantigt av Chiellini, men nej, jag hade nog inte blåst straff.
Inte det, Emelie?
Någonstans är det så här, man får ställa sig frågan, är det rimligt att blåsa straff där? Kan man göra det? Ja, det är klumpigt av Chiellini. Han ska inte ens ge Eriksson chansen att blåsa straff, om man säger så. Du behöver inte gå in så hårt på kropp när du är inne i straffområdet som Chiellini gör. Det är alldeles för klumpigt gjort. Hellre då att inte ens ge domaren chansen att vara väldigt tydlig med att ta boll först och så vidare.
Men det jag irriterar mig på det är att han lägger, det ser ut som han lägger sig nästan före. Och det är,
han gör det ju nästan
exakt. Och han,
men en sekund senare också, så gör han, då får han ju gult kort för filmning.
Ja,
det är sånt stör man sig på. Men ja, det jag håller med, det är nog inte, det är ju inte en supertabbe av Eriksson. Det är inte, han kan bråsa staff, men jag tycker det är billigt.
Om vi ska runda av Champions League-surret för den här gången då, och finalen här mellan Barcelona och Juventus, var kort om den, alltså hur mycket ser man fram emot det?
Väldigt mycket. Det blir intressant att se hur Juventus väljer att taktiskt formera sig för den matchen. Vi såg att de bytte lite taktik under matchens gång. De hade först ett diamant mittfält, men då blev det väldigt öppet på kanterna. Sen så bytte man till rakare mittfält och i slutet då kom Basaglia in för lite mer av en 3-5-2 eller 5-3-2-uppställning. Någonstans där tror jag att Juventus kommer starta mot Barcelona. Och det blir viktigt då att inte lämna Chiellini eller Bonucci, som är ganska tröga försvarare mot trion Messi, Suarez och Neymar, för det kan straffa sig väldigt, väldigt hårt. Jag tror att Juventus gör mål, men att det är Barcelona som vinner just på att de är väldigt starka framåt mot lite halvtveksamt mittbackspar i Champions League den här säsongen i varje fall. Framförallt Chiellini då.
Ja, jag håller med. Jag tror Barcelona kommer inte alls ha några problem att vinna mot Juventus. Jag tror att Real Madrid klarar Juventus av med Real Madrid har haft problem med sitt försvarsspel, ytterbackar och sådär. Jag tror inte alls att Barcelonas spel kommer passa de tröga försvaren och till viss del tröga mittfält också på Juventus. Så att, jag tror typ 3-0 till Barcelona.
När fotbollspanelen i Rockklassiker är alldeles strax tillbaka, då ska vi snacka om VM-truppen som Pia Sundhage plockade ut här i veckan. Och det finns väl egentligen en del frågetecken kring den här truppen, tänker jag på, Emily. Det är ju Charlotte Rolin och Lisa Dahlqvist då primärt jag tänker på, som är skadade, småskadade i alla fall, men som ändå är med i truppen. Hur ser du på det, att man väljer att plocka ut dem trots allt?
Ja, det är inte de enda spelarna som har haft skadebekymmer. Det är en del som har haft lite problem med form och sådär, men det är de två som det är fokus på, med tanke på att det är de som förväntas gå in i en startelva om de är friska. Men då har vi Charlotte Rolin som kanske hinner spela ett par matcher innan man drar iväg, som har varit skadande, problem med baksida lår och sträckningar. Alltså det är ingenting som man kan skoja med, för det är lätt att slå upp. Och sen så har vi då Lisa Dahlqvist som har problem med en höft. Testade komma tillbaka i slutet av april. Slog upp skadan igen, vilket då förlänger skadetiden.
Precis, det är väldigt lätt att man just får återfallsbekymmer med en höft.
Exakt, och då det är intressant också att diskussionen om att Lisa Dahlqvist är så himla viktig, med tanke på att det är en spelare som har varit utanför startelvan sen de senaste åren. Det är ju Hanna Folkesson som hade den platsen på mittfältet, som var en av de spelarna som faktiskt presterade i damlandslaget, som har haft en tuff vår. Släppt in mycket mål. Man har inte riktigt hittat rätt i mittbackskonstellationen eller någonting. Så precis, så är Lisa Dahlqvist en jätteviktig spelare från att ha varit utanför startelvan, och hon är då skadad.
Men är hon inte viktig för själva truppen, tyckte jag att man kunde tyda på Pia Sundhage i uttalandet och sådär, att hon tillför gruppen väldigt mycket?
Jo, visst är det så. Det är en vinnarskalle av rang, men det är fortfarande så att man har haft stora problem med försvarsspelet, och då är det framförallt det centrallinjen i mittbacksförsvaret och på mittfältet. Caroline Seger är given, men man har inte hittat rätt där. Det har inte blivit den här boxen mellan de fyra spelarna som man har velat ha. Och då att ha två stycken så pass stora frågetecken är inte bra. Så att man ska försvara det VM-bronset som man har från 2011 och på något sätt leva upp till det man presterade i hemma-EM 2013, det är väldigt tveksamt. Och Pia Sundhage har själv gått ut och sagt att det står i strategin för Svenska fotbollsförbundet att man ska hämta hem medalj i mästerskap. Men hon sa ju till och med själv att nu har vi en kvartsfinal, då är vi nöjda. Och det säger väldigt mycket.
Mm. Vi pratade om frågetecken tidigare. Jag tycker Pia Sundhage har väldigt frågetecken. Dels tycker jag är kanske det största frågetecknet. Dels för att de säger det här att vi når vid kvartsfinal, är vi nöjda, det ska man inte vara. Men sen tycker jag att vi får byta ut henne nu. Jag tycker hon har fått sin chans, och jag vill se Rickard Nilsson in, KIF Örebro, populär tränare, vann årets tränare förra året, gammal spelare som har spelat i, han var tränare i Karlslund tror jag tidigare och spelat i Öster tror jag tidigare. Så han vill jag se som ny. Nu ska vi in med nytt blod i damlandslaget, och så ska vi nå den här toppen som vi hade tidigare.
Vilken känga mot Sundhagen då. Det...
Ja, jag tycker att hon har kommit lite för lätt undan av kritiken. Jag tycker inte att hon har haft väldigt bra spelarmaterial och inte alls lyckats. Jag tycker att om man jämför med Hamrén till exempel, så tycker jag att han blir mycket mer kritisk än vad Sundhage har gjort. Så att nu tar vi nytt efter VM här.
Och VM startar ju för Sveriges del 8 juni mot Nigeria då. Får vi inte missa. Mm. I TV4.
Precis. Nyckelmatch för det USA som väntar i match nummer 2. Så att om man torskar mot Nigeria...
Då får hon avgå redan under.
då förstår ni själva att det är domedagsrubriker. Men som sagt, man har ju par världsklassspelare i Caroline Seger, Lotta Schelin, Kosovare Slani. Och det är de som måste lyfta sig. Då kan det bli någonting av det här. Men det är inte de ljusaste utsikterna.
Ja, det var fotbollspanelen tillbaka här i Rocksporten i Rockklassiker med tidernas bästa rock. Emily Lander och Daniel Kristoffersson finns fortfarande med. Och det har ju varit helt spelfritt här nu hela veckan och kommer ju vara så under hela helgen fram till imorgon. Ja, precis. För då är det ju cupfinal. Sen börjar ju Allsvenskan dra den igång igen nästa vecka här. Men cupfinalen, Daniel. Göteborg mot Örebro. Krislaget Örebro.
Ja, herregud. Vilket krislag. De som börjar så bra. Och nu är det cupfinal. De har chansen att rädda inledning på säsongen här. Och Alexander Axén kanske har chansen att rädda sitt jobb. Nej, men Göteborg är ju stora favoriter med tanke på hur bra de har börjat. Jag har svårt att se hur Örebro ska kunna rubba dem, även om det finns potential. Så. Men det kan väl infinnas i någon form av vi mot dem-känsla här i Örebro, att Alexander Axén gjuter mod i den här spelargruppen och att de liksom tar chansen och räddar upp hela inledningen, för att det har verkligen börjat katastrofalt.
Mm. Emily, cupfinalen på Ullevi, visst kan det inte sluta på något annat sätt än att Göteborg tar hem där?
Nej, men det kan det absolut inte, och även om Örebro har varit i bättre form så har IFK Göteborg visat upp så fruktansvärt bra grundspel. Man har fått en balans i laget som man inte riktigt haft tidigare, och med alla de faktorerna så visst, Örebro har inte sett bra ut, men det går inte att skrälla sig till en cuptitel här. Den är IFK Göteborgs.
Det är ofattbart hur IFK Göteborg kan ha fått ihop det så snabbt. Visserligen har de haft en del spelare som är kvar sedan förra säsongen och kunna bygga vidare på det, men ny tränare, alltså ny sportchef Mats Gren, som man hade lite tveksamheter tidigare, men de har ju träffat rätt i värvningarna. Framförallt Thomas Rogne, mittbacken, som de värvade från Celtic, fick gratis. Det är ju en riktig jackpot. Han var den här allsvenskans bästa spelare.
Sen har de spelat ganska kul också i Göteborg. Jag har varit ganska tveksam till Lennartsons sätt att formera sina lag och sin fotboll och sådär. Men...
Var är brottar fotbollen? Så de fick sån kritik för ett par säsonger sedan. Nej, men det är just det. Balansen i laget har varit väldigt bra. Sebastian Eriksson, när han har spelat, tycker jag har sett väldigt bra.
Gustav Svensson.
Och det är just det. Det är en del nya spelare in, men det är en del nygamla spelare in, vilket också gör att akklimatiseringen, det är på nolltid, vilket bygger för att man kan göra stora förändringar på kort tid. Men jag hade absolut inte förväntat mig att det skulle gå så här bra så snabbt. För att tittar man på de senaste åren, IFK Göteborg med ny tränare har inte riktigt levererat då första säsongen.
Nu blir det väldigt mycket fokus på Göteborg här, för jag tänkte ju att de möter ju AIK här nu nästa vecka på torsdag. Finns det ingen risk att cupfinal, man möter Örebro? Jag tänker lite underskattning om man har AIK nästa vecka som är en stor match för fansen och så vidare. Alltså, kan inte Örebro ha en chans av den anledningen, vill jag komma in på?
Jo, det tror jag. Dels underskattning kan de ha en fördel, för att Örebro, ska vi säga, har ju potential till att ligga så mycket lägre. De har ju Robert Åman Persson som är bra, de har Nordin Gerzic, de har kanske sin bästa spelare Alhassan Crespo Camara skadad. Så det gör ju mycket till, så det finns ju stor potential. Men jag tror att underskattning är deras främsta vapen.